Det blir en något ovanlig predikotext idag. För den kommer nämligen från Uppenbarelseboken. Kapitel 12, vers 7-12. Den där söndagen har vi ju ofta i kyrkorna gjort till en söndag där barnen får vara i centrum och änglarna. Men ofta har det resulterat i, ska se om jag kan lägga den där, ja, det är bra, tack. Har det resulterat i att vi kanske har missat det bakomliggande budskapet för den här söndagen. För det handlar ju om kampen mellan det onda och det goda. Det handlar om kampen mellan Gud och djävulen, om vi använder det ordet för ondskan. Och som utgångspunkt så är det då episteltexten för den här söndagen som jag har valt ifrån Uppenbarelseboken 12. Det blev en strid i himlen. Mikael och hans änglar gav sig i strid med draken, och draken och hans änglar stred. Men han övermannades, och det fanns inte mer någon plats för dem i himlen. Och han, den stora draken, ormen från urtiden, han som kallas djävul och satan, han som förför hela världen, han störtades ner på jorden och hans änglar störtades ner med honom. Och jag hörde en stark röst i himlen säga: nu finns frälsningen och kraften och riket hos vår Herre, hos vår Gud, och makten hos hans mode. Till våra bröders anklagare har störtats ner. Han som anklagade dem inför vår Gud både dag och natt. De har besegrat honom genom lammets blod och genom sitt vittnesbörds ord. De älskade inte sitt liv mer än att de kunde gå i döden. Jubla därför ni himlar och ni som bor i dem. Men ve över jorden och havet. Djävulen har stigit ner till er. Och hans raseri är stort, ty han vet att hans tid är kort. Många tycker ju att Uppenbarelseboken är en väldigt svår och otillgänglig bok. Den har använts och används på väldigt många tveksamma sätt. Det är väl lätt att fastna i alla de här detaljerna som finns, och det är svårt att få en överblick över bokens innehåll och sammanhang. Men om man studerar den och tittar i den, och om vi också tittar på det som är viktigt, det som vi teologiskt kallar för kontext, sammanhanget. Vad är det för sammanhang? Jo, Johannes, den sista utav lärjungarna som fortfarande är i livet, alla de andra har fått lida martyrdöden. På 90-talet så förs han i fångenskap ut till ön Patmos i den grekiska övärlden, eller den övärld som finns mellan Turkiet och Grekland i Egeiska havet. Det är en oerhört tuff tid för den unga kyrkan. Det är så svår förföljelse så att man vet att flera tusen fick sätta livet till för sin tros skull, för bara en enkel bekännelse. Det var kejsarkulten som stod i direkt konflikt med tron. Kejsaren utropade sig själv till Gud och man skulle tillbe kejsaren. Tillbad man inte kejsaren så var det risk för att man bara blev halshuggen. Och det var många kristna som inte klarade det trycket. Om man avsade sin tro kunde man inte leva i den sociala gemenskapen, och väldigt ofta kunde man inte heller utföra sitt arbete som var kopplat till det här. Det var ju cellsystem och annat. Så att det kostade verkligen på att bekänna sin tro. Och då kan man ju undra, hur upplever församlingen det här? Ja, det är klart att man är orolig. Det är ett otroligt kampmoment. Vad har Gud gjort? Varför gör Gud ingenting? Varför ser det ut som det gör? Och då blev Johannes syner och visioner ett oerhört starkt tröstebudskap. Det talade om att Gud har inte släppt kontrollen. Gud har inte släppt den avgörande makten. Och det finns profetier då om att man skulle räddas. Förföljarna ska straffas och dömas. Uppenbarelseboken är, det finns nog ingen annan bibelbok som är så full med gammaltestamentliga associationer. Över 400 anspelningar från Gamla testamentet utan att det finns ett enda direkt citat. Och då vet vi ju att man kunde sitt Gamla testamente. Alla de här sakerna som för oss är väldigt knepiga, det visste man vad det var. Man visste vad det betydde. Man kunde se associationer, för man visste var den texten fanns. Och så blev det mycket konkretare än det blir för oss. Ja, nu förstår ni det. Men vilken bibelbok i Nya testamentet har ordet lovsång flest gånger? Ja, det är Uppenbarelseboken. Det tror vi inte, va? I den vanliga tanken av Uppenbarelseboken. Men det är budskapet, det är löftet om en ljus framtid, det är löftet om lovsång och gemenskap med Gud själv, räddning ifrån den situation vi har i livet. De som inte tar alfagruppen, med Johanna, vi skulle ju kunna ha en studiecirkel om Uppenbarelseboken. Men det kräver ju lite, för man får hålla på ett år innan man kommer någonstans. Men ni kan höra av er om ni är intresserade. Änglarna var då temat för den här söndagen. Hur mycket änglar finns det i Bibeln? Rätt mycket. Det är bara 6 bibelböcker som inte har änglar. Alla andra bibelböcker har något med änglar någonstans. En av de bibelböckerna har inte ens ordet Gud med, så det kan vi ju nästan förse. Vilken är det? Det är söndagsskolkunskap. Ester, va? Esters bok har inte nämnt Gud. Sen är det en gammalt testament i bok, det är Rut, som inte har änglar. Sen är det Jakobs brev och de 3 Johannesbreven. Alltså, änglar var någonting som var hur naturligt som helst, där alla visste vad det var när Bibeln skrivs och berättar om. Det betyder ju sändebud. Tydligast för oss är väl Gabriels uppenbarelse till Maria när han kommer och proklamerar hennes kallelse att bära Guds barn, bära Jesus. I Gamla testamentet ser vi väldigt mycket av beskyddet. De kallas för serafer och annat. Och ibland är det ju svårt att skilja mellan vanliga människor och änglarna. De tjänar Gud på speciellt, de har ofta en speciell uppgift, och det är i kampen mellan ont och gott som de har sin uppgift. Mikael, som nämndes i vår text, var en av de 7 ärkeänglarna. Och som det stod i vår text, stred för riken och mot det goda. Och det ser vi till exempel i Daniels boken andra. Bibeln använder ju mycket myter för att förklara eller att beskriva det som man lever i. Och i Bibelns mytiska värld så var ju djävulen en av de 7 ärkeänglarna som satte sig upp mot Gud och ville ta Guds plats, Lucifer. Och i och med att han satte sig upp mot Gud så fråntogs han sin ställning att vara en ängel, alltså att tjäna Gud mot det onda. Och det onda, ja, det finns faktiskt väldigt mycket beskrivningar. Det finns en väldigt tydlig skillnad mellan Gamla testamentets sätt att beskriva kampen mellan ont och gott. Man pratar om monoteistiskt och dualistiskt. Ni vet vad det är, va? Det dualistiska, då är man mer jämförbar i styrka. Det är nya testamentet det. I Gamla testamentet är det ingen som helst tvekan att Gud är den. Den är mer monoteistisk. Det är Gud som står över allting. Därför beskrivs det ju till exempel vid uttåget ur Egypten att Gud sänder sin modängel, va? Och tar död på det förstfödda hos egyptierna. Det är inte Gud, utan det är ju djävulen. Det är ju det onda som gör det. Det är inte Gud som gör det. Men man skriver inte det så. Vi har också en beskrivning som är väldigt tydlig hur man ser på det. Alltså Jobs bok. Många av er vet hur det är, va? Job är inför Gud som åklagare, anklagare. Där han kommer till Gud och säger vad människorna gör för fel och hur de handlar. Och då är det Job det handlar om. Job menar att det var inte konstigt att inte Job säger något illa om Gud. så välsignade som han är och så bra som han får ha det. Och så vet ni hur den onde får tillåtelse att Gud att plocka bort det här som finns som skydd i livet. Nu är ju Job unik på det sättet att han istället aldrig någon gång anklagar eller klagar på Gud, utan tvärtom håller fast vid sin bekännelse av Gud och får tillbaka och mer därtill efter. Det onda, anklagare och åklagare, de ord som vi har, djävulen kommer ju från det grekiska ordet diabolos, som är det, och Satan är det hebreiska eller arameiska ordet för det. I vår text beskrivs då det onda, draken, ormen, djävul, Satan. Beskrivning. Vi har massor med andra beskrivningar i Gamla testamentet som beskriver det onda. Och vad gör det onda enligt vår text? Förför hela världen. Djävulen vill förföra hela vårt samhälle. Är ju så oerhört byggt på detta att det ska förföra oss. Vi ska köpa de finaste kläderna, de bästa bilarna, de bästa resorna. Vi ska ha det snyggaste, vad det är, ni vet. Vad anspelar det på? Jo, det anspelar det här att vi ska vara bättre. Vi ska ha det här som är bäst och gärna bättre än de som vi jämför oss med. Det är den onde sätt, det är ondskans sätt att förföra mänskligheten. Och det är ju det ytliga, det enkla. Det tunga är ju när det handlar om du behöver inte Gud. Eller ändå mer, som du var inne på, närheten av detta. Ja, jag är så tillknycklad så Gud är väl inte intresserad av mig. Ja, enligt Bibelns sätt att se så är det den onde som förför oss för att vi inte ska ha kvar relationen med hos Gud. Våra bröders anklagare, Bosse och andra som är lite äldre, känner ju till att vi hade en dansk Madsen som var här och predikade i vår kyrka som Pollack kom hit. Vet ni det? Kommer någon av? Han skrev en bok om det här. Våra bröders anklagare och åklagare. Och nu kommer jag egentligen till nästa rad. Men vad händer väldigt ofta i våra sammanhang? Jo, att vi går runt och pratar illa om andra och varandra. Då går vi ju egentligen våra bröders åklagares väg. Vi lybras i sammanhang att prata om andra när de inte är med. Istället för att prata till andra, då går vi våra bröders anklagares väg. Det är lite lurigt. Men beskrivningen då i vår text, den är oerhört stark. För vad har hänt? Jo, det onda har ingen makt inför Gud. Åklagaren, anklagaren kan aldrig någonsin inför Gud anklaga oss människor. För Gud har fråntagit det onda den makten inför Gud. Alltså, Gamla testamentets syn är helt väck. Det finns inte längre den möjligheten att det onda skulle kunna inför Gud få rätt om oss. Och det onda är störtat till jorden för att verka här. En kort tid står det då. Ni vet ju att många utav er i alla fall känner ju till att Uppenbarelseboken beskriver ju i slutet hur draken, som det står då, mister också all sin makt på jorden. Och det så kallade tusenårsriket uppstår. Alltså det finns en begränsad tid. Det är väldigt tidigt i Uppenbarelseboken så ser Johannes en bokrulle. Kommer ni ihåg det? Och så handlar det om vem kan vända blad? Hur ska nästa skede komma? Och då har Gud kontroll över det. Alltså Gud kontrollerar historiens skede. Det onda får inte härja fritt. Gud har fortfarande, han har inte släppt kontrollen. Och tiden är kort. Man kan förbereda sig på olika sätt inför predika. En gång när jag skulle predika över den här texten så pratade jag med mina lärarkollegor. Det gjorde jag vid lunchbordet. Och vi åt lunch mitt mellan alla elever och alltihopa. När vi satt där, det var 4-5 stycken som satt. Så frågade han, vad säger ni? Nu ska jag predika på söndag om ondskan i förhållande till Gud. Vad säger, finns djävulen, fråga? Det var ju begåvade. Lärare är ju det oftast, eller hur? Välutbildade och så, gymnasielärare var det alltså. Ja, förlåt. Men vad säger de, tror ni? Jag blev faktiskt lite överraskad. Alla de här lärarna som jag inte någon av dem var bekännande till kristen så som jag menade. De har säkert tro, några av dem hade det och så. Men alla var helt överens om att djävulen fanns. Hur är det i kyrkan? Ja, det har funnits oerhört starka teologiska strömningar och undervisningar i årtionde. Det började med det som man kallade för liberalteologin på 20-talet, men det har funnits hela vägen, där man på något sätt avpersonifierar det onda. Jag tror ibland att vi faktiskt har tappat bort det fel ord. Men vi har glömt det ondas existens som en realitet. Vi vet att, och det är självklart för oss, att oerhört mycket av den ondska som finns i vår värld kommer av att vi är delade människor. Att det är människan som förmedlar. Människan genom sitt sätt att konsumera, genom sitt sätt att utöva makt och på annat sätt skapar oerhört mycket av det lidande som finns i vår värld. Det är ingen som helst tvekan. Men jag tror att vi gör oss själva och även Gud och kampen mellan ont och gott, att vi tappar en dimension om vi inte tror att det är en realitet, att det finns en ond makt som också. Hur skulle vi egentligen kunna förklara allt det andra lidandet då som inte kommer ifrån människor? Den är ett tsunami nu som tusentals har drabbats av på Indonesien. Är det Gud? Nej. För mig är det att världen är överlåten till det onda. Syndafallet har gjort att det onda fortfarande har makt över händelser och annat i vår värld. Det händer saker som vi aldrig kan förklara. Vi kan inte förstå det. Och vi får sucka. Och vi får sucka till Gud och säga, varför tillåter du detta? Men ibland kanske det är så. För att Gud ska gripa in så innebär det att han också vill. Eller också kommer att upprätta sitt rike. För det är då när Gud upprättar sitt rike som allt det här försvinner. Och vi vet Petrus förklaring till den församlingen som också kämpade då i mindre Asien. Att varför dröjer Herrens dag? Och då Herrens, ja ni vet, en dag är som tusen år och tusen år är som en dag. Herren dröjer för, vad vill han? Han vill att alla ska bli frälsta. Det är Guds mål. Guds mål är inte att vi ska ha ett behagligt liv här. Att vi ska ha allting här. Och vad sa vår text då? Och Mikael vann en seger. Jesus vann den avgörande på Golgata. Det är lammets blod. Och därför kan inte människan anklagas, åklagas utav det onda. Tyvärr anklagar vi oss själva och andra då. Och vad är receptet? Vad är programmet? Jo, vi har besegrat det onda genom lammets blod. Genom sitt vittnesbörds ord och till och med vara beredd att dö för sin tro. Och det var ju realiteten för dem som fick uppenbarelseboken. Det är oerhört viktigt, det här är vi bekänner sig i vårt liv, att vi faktiskt talar om Jesus. Vi kanske inte ska tala om lammets blod med människor det första. Men i vår bekännelse, det är en väldig skillnad att säga att jag tror på Gud och jag tror på Jesus. Alltså det är en extra styrka och det är en kraft i kampen mellan ont och gott. För då proklamerar vi Guds seger genom Jesus. genom sitt vittnesbörds ord, alltså genom att tala om vår tro och att vårt liv har konsekvenser. När vi talar om vår tro så går vi in i Guds kamp mot det onda. Ibland lurar vi oss att vi tror att det är för andra vi ska göra det, och vi gör det för att andra sagt att vi ska göra det, eller ja, och det här är ju, varför är det sånt dilemma för oss ofta? Varför kostar det på så att i nya sammanhang bekänna sin tro? Jag tror att vi har del av det allihop, eller hur? På något sätt. Att det inte är så enkelt det där att direkt säga vem man är och vad man står för. Jo, ett skäl kan vara just detta. För att när vi bekänner vår tro så deltar vi i Guds kamp mot det onda. Nu har jag ju redan sagt det som vi har i den här raden, men jag upprepar det igen. Det här med att myter och tankebyggnader utsätts ju ständigt för utvärdering och omvärdering. Och det gäller inte minst då om det här med det ondas personifiering. Och ibland är det väl också så att de som gör det är också de som inte tror på en gud, på en levande gud. Att man utesluter båda delarna. En gång när jag skulle predika den här söndagen så var det en mycket begåvad, lite väl begåvad ibland, för det var svårt att hänga med. Men han var matematikdoktor och annat, och så sa han, han hade inledningstexten, han läste inledningstexten. Nu vill jag Bo inte höra några dumma skämt om det bästa fotbollslaget i Göteborg. Utan jag vill höra, vad tror du om änglar? Berätta det nu för oss. Finns det änglar? Och det var väl inte så där jättelätt som en relativt ung predikant då på mitten på 80-talet. Och då hade jag inte fått höra Bippan, som vi kallar Marietas syster, och hennes historia. För jag måste säga det, jag tycker ibland att det varit lite knepigt det där med berättelser om änglar. Och att de var så... Det har varit någon som hörde någon som sa någon gång om det här. Och det är så mycket om det. Men den här berättelsen med någon som jag känner så väl och som jag litar på till 100%, som berättar om detta som hände mitt i vår vardag. För mig var det en jättepåminnelse om att det finns änglar. Det finns änglar som beskyddar, bevakar, som går i Guds tjänst, i kampen mot det onda, för att trösta och stötta oss. Det fanns en tid på 90-talet, det skrivs böcker om detta, men man skulle söka änglar och söka änglarupplevelse. Det tror jag är fel. Det är Jesus, det är Kristus vi ska söka, det är Gud vi ska söka. På samma sätt ska vi inte leta efter det onda. Det är motsatser, för det har också funnits tider. Det här att det fanns ett tag när man skulle be befrielsebön över allt och alla. Det finns tillfällen där det behövs en befrielsebön för en människa som har blivit fast i någonting, där man har varit med om saker. Men väldigt ofta så är ju vår synd och våra nederlag, det är just nederlag för att inte vi är helgjutna, för att vi är skadade. Men det finns där, men vi behöver inte leta efter det. För mig är det väldigt enkelt. För varje barn som förförs, utsätts för våld, förnedran, vad det än är, som dör i Indonesien, så finns det en Guds ängel där. Och den här texten som Rut läste inledningsvis, den är ju teologiskt fel. Den är inte felöversatt, den är tolkad. Det står inte utan Guds vilja. För vad är det för Gud som vill? Det står utan Gud. Punkt slut. Ingen faller till marken utan Gud, eller var det en sparv? Ingen utan Gud, inte, det står inte vilja. Det är en tolkning utav grundtexten. Visst gör det en annan dimension, eller hur? Att Gud finns med i skedena. Gud vill inte det som är ont. Och vi kan inte förklara allt det här. Vi kan inte förstå allt det här. Men det gäller att lita på det, och det gäller att våga i hela vårt liv bekänna Jesus som Herre, vittna om honom. Och ibland är det faktiskt till och med så att vi måste vara beredda och dö för vår tros skull. Och det är fascinerande det här. På de platser på jorden där det finns en förföljelse. Det senaste vi hörde om detta var ju när IS drog fram i Syrien och den delen. Där det var alltså oerhört många kristna som i vår tid, i våra dagar, fick sätta livet till. Det märkliga är ju att där också, men det kanske inte är så märkligt, att där hör vi berättelsen om hur stark tro de har och hur de går fram med tron och hur människor vinns för sig. Vi kanske har det helt enkelt för bra ibland. Jag är lite sur på Emily, för hon vill inte sjunga en sång. Och jag vet inte heller om jag vågar sjunga den, men jag tror jag ska göra det. I en värld full av kosmiska under, se barnet i vinterser. Ett löv som en vindpust gör sönder, blir en ängel som dansar och ler. Ser du änglarna, pappa, som dansar? Hör vilken vacker musik, ropar barnet och spelar på harpan med strängar av garn på en spik. Men vi ser inte lekarnas mönster, vi hör inte Lotsas musik. Vi har bommat till våra fönster mot glädjen som var så unik. Så dansa med änglarna, dansa mitt barn, lek medan lekarna finns. Sjung till din harpa med strängar av garn, så länge du sångerna minns. En dag skall du finna att alla är barn i en större men klarare lek, där alla får dansa med änglar och garn, där ingen har tid med något svek. Tack, Herre. Tack, Herre, för barnets föredöme. Att se dig, lita på dig och ha den förtröstan att du är störst, starkast och bäst. Förlåt oss som vuxna som ibland glömmer den där totala tilliten. Hjälp oss att se när kampen mot det onda förför oss, eller när vi går den våra bröders åklagares väg. Men tack, Herre, för att vi aldrig och behöver aldrig besegra det onda, för du har du gjort genom Mikael, genom Jesu död och uppståndelse på korset. Tack för att vi får vara med i kampen genom att tro och bekänna. Hjälp oss att våga göra det och leva i det. Amen.